Hallå där! Det är dags för Odla med Maj-Lis och Bella. Det här avsnittet görs i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård, Sveriges största trädgårdsorganisation som verkar för att främja fritidsodlingen och ger ut tidningen Hemträdgården. Idag pratar vi om vårbeskärning. Landskapsarkitekten och växtexperten Thomas Lagerström hjälper till med snitten. Vi har fått in mängder av spörsmål också som Maj-Lis betar av ett efter ett. Men nu, beskärning.
Lägger du märke till att du skär precis utanför den här grenkragen här. Så att jag får en bra läkning på såret.
Och vad är det som gör att det läker? Vad är det som plåstrar om såret?
Ja, kambiaktiviteterna, kambietillväxtzonen där, hjälper till. Och det är väldigt aktivitet just där.
Nu går vi in i ditt växthus här, Thomas, för det blåser lite ute. Så att vi kan prata i lugn och ro och så att det går att höra vad vi säger.
Ja.
Thomas Lagerström, du är landskapsarkitekt och växtexpert. Och du ska hjälpa oss att reda ut begreppen kring beskärning. Varför beskär man växter?
Ja, det finns många anledningar till det. Det är att reglera storlek. Det är ett sätt också att vitalisera växten. För växter åldras ju. Och ibland så kan man ju önska att man kunde också vitalisera sig själv med beskärning. Men det är kanske inte så lätt. Men i det här fallet så tröttnar ju växter efter ett tag. Och vissa behåller det är vitala lång tid. Andra tappar ju intresset ganska snart om man inte sköter det. Jag tycker det är väldigt viktigt att man ser det som en möjlighet att kunna forma och få ut så mycket som möjligt av sin trädgård. För egentligen är det ju platsbrist. Vi vill mycket men vi har alldeles för lite plats. Och sen är det ju också så att man köper träd och funderar över hur stort blir det där då? Och vad får jag plats med egentligen? Och då är beskärning ett sätt att optimera och få många saker att funka tillsammans. Och det här med att forma och jobba med växterna med beskärning, det är en del i hortikulturen att odla helt enkelt.
Vad behöver man för redskap?
Ja, det är viktigt att man har bra grejer. Inga såna här bensinmax-sekatörer som klipper mot en stum yta, platt yta, utan det ska vara sådana som har som papegojskär, de går liksom som en sax omlott, skarpa, och satsa på en kvalitetssekatör. De ligger alltså runt 500-600 kronor, men då får man någonting som håller länge och det går också att slipa upp om man nu skulle behöva det. Sekatör använder man ju för klenare delar på växten. Är det lite grövre, ja, då använder man en busksax, samma sak där, med saxskär. Eller också så kan man använda en grensåg. Och det kan man ändå ha då en liten utfällbar såg som man kan teleskopiskt komma upp till en 3 meter eller ännu högre om man behöver det för att stamma upp till exempel. Eller också så kan man ha en stångsekatör. Det finns ju olika storlekar där, olika längder. Jättebra. Och då är det bekvämt. Men ännu bättre att göra det från en stege om man nu kan klättra eller vågar klättra eller får klättra. Och det är alltså en ändra uppfällbar eller också en sån som man kan vinkla lite grann. Men ibland kommer man inte till, då är det busksaxen. Och ibland kommer man till heller, då får man knypa in med vanliga sekatörn och nypa till riktigt ordentligt.
Hur lägger man snitten? Hur klipper man träd och buskar?
När det gäller grenar på träd så brukar jag alltid säga så här att man har samma lutning på snittet som man har på den grenen som sitter kvar. Skottet som är kvar ovanför snittet. Så då skär man på att den lutar, för då får man bra salförsörjning till förslutningsprocessen när det ska läka såret. Man ska inte göra det minsta snittet som är det vinkelrätta snittet. Då får man ingen försörjning på hela ytan, utan den följer liksom ovansittande grens transport.
Så i princip ett snett snitt?
Nästan alltid snettigt, utan när man skär in till en stam, för då blir det istället utanför stammen och då blir det parallellt i princip med stammen.
Om vi börjar med att man skaffar sig en planta i plantskolan och kommer hem med den. Hur ska man bete sig då när man väl har fått ner den i jorden?
Ja, man får se till att plantera den på ett ställe där man ser att här finns det utrymme för den här att utvecklas. Och om nu är något som växer stort, ja, då ska man ju ta avstånd till exempel hus eller till gata. Och sen då, så vet man, där skulle den kunna växa fritt så länge som möjligt faktiskt. Men uppbyggnaden är väldigt viktig, så att den inte helt plötsligt klyver sig i toppen. Och då får man till en uppbyggnadsbeskär, se till att ta bort såna här spetsiga grenvinklade grenar som kommer ut från toppen av stammen. Och det är sån här, men det är ganska enkel åtgärd, bara man är medveten om det.
Och hur vet man då vilka grenar man ska ta?
Ja, när det gäller träd så gäller ju att om man låga sittande gren, så vet man det kan vi ju inte ha kvar längre. Så då måste man ju flytta upp så att man kan komma under den. Eller om man klipper gräs, kunna köra under utan slå huvudet i. Och sedan också att, för att en gren som kommer ut från 1,5 meters höjd, ytterdelarna är ganska snart nere på 1 meters höjd ovan marken, och det funkar inte så vidare. Så att i dagsläget när man köper ett lite större träd i en plantskola, sånt som normalt sett går ut i den professionella marknaden, då ligger stamhöjden på 2 meter. Men ett fruktträd brukar vara 90 centimeter. Så det, man måste alltså bygga upp det. Och det får man göra. Man kan inte göra det med en gång, för då finns det ingenting kvar av grenverket om man tar bort, utan den här dynamiken. För att de måste ju vara med att bygga upp trädet. Men samtidigt får de inte bli för grova, för det blir väldigt stora sår på stammen när man väl tar bort det. Så att det, man får vara med hela tiden och samtidigt stimulera ovanliggande delar att växa ut och bilda sin krona. Och så tar man bort avslutningsvis i de här stamgrenarna som finns längre ner.
Hur lång tid tar det att uppbyggnadsbeskära ett träd?
Jag skulle säga att ett fruktträd så räknar man ungefär 10 år, fast man behöver inte skära varje år, men bara ska se till att den sköter sig och att den gör rätt saker. Och när det gäller beskärande unga träd, då ska man ute sent i april i Mellansverige zon 3, alltså slutet av april, mitten slutet av april. I Skåne kan man ta en halv månad tidigare och Norrland en halv månad senare. För skär man tidigt, då får man ju lätt frostskador i såren om det blir en riktig bakslag. Och det inträffar ju titt som tätt.
Och just den här beskärningen av unga träd, den gör man på våren, är det så?
Ja, precis.
Och för äldre träd då?
Jo, man får se till att de hela tiden växer. Och det kan man titta på ytterdelarna av kronan om det är långa raka skott. Det indikerar att den är ett bra tillväxt i den. Men när man inte har långa raka ogrenade skott i ytterdelarna av kronan, då håller trädet på att tackla av. Då börjar man kanske med att gödsla upp det, om man inte har gjort det tidigare. Så att se till om det går med gödselmetoden. Om man inte får någon effekt där, då har man i alla fall lagat in mer näring i trädet. Och då gör man sen efter en vårbeskärning, när man har så mycket näring som helst upplagrat. Och då skär man tillbaka delar så att man får den att kicka igång igen. Det är inte svårt, men man ska veta att det är en möjlighet.
Så det handlar helt enkelt om att se till hur fort plantorna växer och utvecklas.
Ja, och hur snabbt, eller om den kan också hålla vitaliteten. Växa snabbt, och sen när man inte gör någonting, ja, då tappar den vitaliteten och så lägger den av.
Och du pratar då om dynamik, eller hur?
Ja, visst. Alltså, när man börjar, då är det små pinnar. Man säger, är det träd eller? Ja, men det är någon på gång. Men det tar lite tid. Om man sätter en hallonhäck, ja, då är det nästa år som man får hallon. Men om man gör ett fruktträd, så i vissa fall så tar det 8-10 år om det är de här renklådolgänget, storväxande plommon, eller gråpäron. Det tar jättetid, åker och likadant som äpple. Så att det beror precis vad man har för någonting, hur snabbt man når resultatet. Och har du till exempel lavendel, gör en lavendelhäck, ja, den funkar ju redan första året.
Hur bygger man upp en häck?
Ja, det beror ju också på vad är det för häck man vill ha, hur stor får den bli. Låt säga att man vill ha en granhäck, eller en bokhäck, eller en avenbokshäck, eller lärkhäck. Då låter man toppskottet växa ända upp till man når sluthöjden. Men i sida klipper man hela tiden. Så att man förtätar hela tiden grenverket i sida. Men rör inte toppen förrän man når sluthöjden. Och det där, då klipper man kanske 2 gånger per år. Man börjar då på våren och så att man får igång nya bryt. Och så börjar den växa. Och så i slutet av juni, början av juli, då skär man en gång till. Sen behöver man inte, i början i alla fall, göra såna här åtgärder mer det året. Påföljande år, ja, då börjar man på våren igen och justerar och ökar aktiviteten. Och så klipper man i början av juli igen. Men sen när man har fått fason på grejerna, man säger nu, nu har jag nått sluthöjden, jag bara får tätet, då är det en underhållsbeskärning. Då ska jag sitta och underhålla den här häckformen, storleken. Underhållsbeskärning, men kan man säga att den börjar då efter midsommar. För då har liksom skotten, vinterknopparna, då har de brutit ut och nu börjar häcken se lite lurvig ut. Då putsar man in den så att det är en snygg häck. Men ganska snart så skjuter det nya skott. Och det där vill man ju inte ha kvar till nästa år. Men då väntar man med den här klippningen till dess att man, det är ingen risk för att det skjuter nya skott. För skär jag den i juli eller i början av augusti, då kommer det skjuta nya skott. Det är inte säkert att de hinner invintra. Då får man vinterskador istället på dem där. Därför väntar jag till ungefär mitten, slutet av september. Då skjuter det inte nytt. Men samtidigt har jag en häckform som är snygg ända fram till slutet av maj nästa år. Det var ju de här större häckarna. Men om man nu har oxel istället, eller ja, det finns andra häckar. Och då gör jag så att de klipper jag hela tiden med en konisk klippform. Om man står i häckeradens riktning så ser man som en kon. Det innebär att då får jag hela tiden nya skottutvecklingar tätt, 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 ända till jag når den höjden som jag vill ha. Här bryr jag mig inte om toppen, jag klipper den liksom sidorna hela tiden. Som en sockerkon. Men det gör jag ju inte med de här storväxande trädarternas häckar. Och den där häcken hanterar på slutsidan på samma sätt som tidigare. Nämligen att jag gör en sen beskärning som är tidigt nog för att det inte ska skadas. Men ändå sent så att det inte skjuter nytt.
Det är en balansgång det där hela tiden.
Hela tiden. Därför kan man inte säga när då utan man får relatera till den enskilda växten. Och det får man lära sig lite grann. Hur beter de sig här respektive där? Men om vi då till exempel kommer in på de här pyttesmå häckarna som buxbom och lavendel. Lavendel klipper jag alltid på våren så här. Och då får man skära ner dem ganska hårt så att det är en liten nåldyna typ. För då skjuter den ganska snabbt upp nya skott. Och sen hänger det på så här. Man kan hålla på väldigt länge. För vad händer i naturen? Jo, där är det ofta en skogsbrand som klipper den. Och så kommer det nytt underifrån. Och det gäller både lavendel och det gäller ljung. I naturen så har vi ju någon som reglerar tillväxt på växterna också. Och föryngrar och vitaliserar. Och en brand, det är ofta det som vitaliserar ljunghedar. I trädgården försöker vi ju härma det genom att då vi klipper istället. För det får samma effekt. Vi drar nämligen bort de gamla, torra, trötta delarna. Och så promotar vi de här yngre skotten och knopparna som sitter nära basen på plantan.
Nu har vi pratat om äldre träd och häckar. Om vi går till fruktträd, hur ska man beskära dem och varför?
Ja, när det gäller fruktträd så är det dels att de ska orka bära frukten. För det är ju tunga skördar som man tar på fruktträd. Då är det viktigt att de är starka i grenvinklar och liknande. Så man ser till att bygga trädet så att få en bra krona med bra vinklar på grenarna. De ska vara trubbvinklade för då håller de bättre. Så då får man se till att man har en genomgående topp till dess att man har nått den storlek som man vill ha på trädet. Och sedan ser man till att grenarna fördelar sig jämnt runt stammen så att man har, ja. Sen när trädet åldras då kommer det ju täta till med massa smågrenar lite överallt och en del börjar bli lite dålig vitalitet på. Då får man ju se till att plocka undan de här sämre utvecklade. Det kan man skära tillbaka men man kan ta bort dem helt. Men på ett äldre träd och fruktträd då är det viktigt att ha de här åtgärderna på våren för att stimulera trädet. Om det nu är så att man ser att det håller på att bli trött. Det vill säga skjuter inte de här starka långa skotten i ytterkanten på kronan. Men däremot om man har ett ungt träd och ska göra åtgärden på, då får man lyfta ur grenar och det gör man sommartid. För då ser du hur mycket du tar bort. Du ser vilken effekt det kommer få. Tycker du att nej, det där räckte inte med den grenen och ta bort den, för det är fortfarande för skugget inne i. För det är ljuset som reglerar sockerhalten och smaken i frukten. För är det för skugget då blir det grönt och smakar inget annat än lite klorofyll, blöt klorofyll. Och det är ingen höjdare. Utan det gäller att få in sol, det ger sötma och arom.
Så det du säger är att för att vitalisera och bygga upp ett träd, då beskär man på våren. Och Och för att gallra och skära ur kronan så skär man under jasperioden juli, augusti och september.
Absolut. För då har trädet fullt upp med att utveckla frukt. Och där går energin åt till. Och samtidigt så du får ingen nyskottsutveckling då. Och det är man ju inte ute efter heller. Utan man vill att man ska få effekt på frukten. Och den beskärningen, den räcker faktiskt ett par år. Gör en vårbeskärning, så redan efter 3-4 månader så har man en skottskog igen. Men tyvärr är det så att väldigt många tänker att nu är det vår, nu ska vi beskära fruktträd. Glöm det. Kolla istället, behöver träd vårbeskäras eller behöver det inte göra det? Och behöver vårbeskär är det om det är ett trött gammalt träd som man ser att det är ingen vitalitet i. Annars så skär man sommartid.
Om vi går till bärbuskar, hur beskär man dem?
Ja, vi kan ju börja då med standardbuskarna svarta och röda vinbär. Så det är så att svarta vinbär, deras grenar håller inte så många år, par till 4 år. Medan de röda vinbär betydligt längre. Så att med svarta vinbär, då får man byta ut regelbundet. Man går in varje år och tar bort sådana. Och då kan man titta på skottlängder också. Längst ut på skottet ser man, är det ett par 3-4-5 decimeter långt rakt skott ytterända. Bra vitalitet. Har det ingen sånt i ända på grenen, då tar man bort det. Och det kan man ta bort ända ner till basen eller också någonstans mitt på. När man ser att oj då, där kommer ett rakt fint skott, då kan man skära ovanför det. Så det är både att ta bort helt eller också halvvägs när man ser att det finns någon som kan ta över.
Och när det gäller röda vinbär då?
Jag skulle säga att det är mer att man plockar ut en hel gren. Men det är först långt senare. Jag har buskar här som jag inte klippt på 15 år. Medan svartvinbär klipper jag varje år. För det gäller att hålla igång dem hela tiden. De verkar kräva mycket mer. Och rotera riset mycket, mycket mer.
Rotera riset? Vad betyder det?
Det håller inte så länge. Så hallon håller 1 år. Säger jag svartvinbär håller 3-4 år. Medan röda vinbär betydligt längre.
Då går vi ju självklart in på hallon. Hur beskär man dem?
Ja, ett årsskott på hallon, det är ett långt, ofta brunt skott. Det är det som på våren, försommaren börjar grena ut, blomma, sätta frukt. Men samtidigt så ner vid marken så kommer det krylla av gröna unga skott som är på väg upp. Och det är de som är nästa års blommande grenar. Och då gäller det att tidigt gallra bland dem så att man inte får en mängd små klena skott, utan man gallrar fram så att det istället kanske är 3 stycken kraftigare skott per bukett. Fjolårsskottet, det som då grenar ut, blommar och sätter frukt, det kommer ge frukt då från slutet av juli någon gång fram till början av september. Och i slutet av skörden då kan man liksom, då ber någon enstaka bäva skär bort det skottet då. För då kommer växten istället att satsa allt krut på de nya skotten som växer fram. Så att de kommer stå luftigt och fint. Man ska inte vänta till att skära dem på vintern. En del gör ju det, men gör inte. Skär tidigt när man märker att skörden börjar ta slut. Då får man friska, starka, bra skott som för nästa års produktion.
Och Maj-Lis, vad roligt det är att vi kan göra den här podden.
Ja, jag hoppas ju som har avsnittet om att svara på lyssnarnas frågor att det ska ge lite info, lite kött på benen till den som ställer frågorna.
Det gör det sannoliken, för vi får in frågor hela tiden till vår mejladress odla@odlapodden.se, och det ska jag säga redan nu att dit kan ni som lyssnar skicka frågor, gärna med bild så att Maj-Lis kan ta ställning till hur problemet ser ut. Vi börjar med Christer i Göteborg som har skickat in en fråga gällande hagelskottsjuka på lagerhägg. Maj-Lis, efter vad jag har kunnat läsa mig till så är det hagelskottsjuka jag har på mina lagerhäggbuskar. Det bildas runda, döda partier på bladen och vävnaden faller ut. Det ser ut att bli värre år från år. Vad göra?
Lagerhägg tillhör ju Prunus, släktet Prunus. Den heter Prunus lauraceratus. Det säger lite grann om vad det kan vara för någonting som har angripit de här buskarna. För då tänker jag direkt på plommon. Det är ju också en Prunus. där är det väldigt vanligt med hagelskottsjuka. Och det är exakt samma svamp. Och lagerhäggen tycker jag att det betyder mer på än vad det gör på plommonträdet. Bladen sitter kvar. Ibland kan det ju vara en svamp som gör att bladen ramlar av. Men inte i det här fallet. Utan här sitter bladen kvar. På plommon, ja vad gör det? Inte så mycket. Det är knappt man ser de här små hålen som bildas när svampen tar död på vissa fläckar. Det ser ut som hagelsvärm liksom har gått igenom bladet, va? Och de där döda partierna har ramlat ur och ligger ner på backen. Men på plommonet, nej. Det har ingen betydelse. Det har ingen betydelse för skörd eller något sånt heller. Men när vi kommer till lagerhäggen, alltså den ska ju vara grön året runt. Här är det det estetiska som är det viktiga. Här skördar man ingenting. Jag tycker faktiskt inte att man ska använda lagerhägg om det är så att man har upptäckt att den här svampen trivs på det här stället. För det kommer att fortsätta. Exakt som vår lyssnare säger, det blir bara värre och värre för varje år. Det kommer inte att försvinna av sig själv. Och det finns ju tyvärr inget man kan göra åt det hela heller. Utan det enda man kan göra det är att gräva upp busken och bränna den. Och inte återkomma med några nya lagerhäggar. Så att det var ett lite dystert besked. Men man måste inte ha lagerhägg. Det finns andra buskar också att välja på.
Det är ju jättedeppigt det du säger, Marcus. Ja.
Än så länge har väl inte svampen kommit till alla områden. Men det kan vara ett litet tecken på att vara lite restriktiv. Händer detta så det är inget man accepterar. Det ser jättetråkigt ut med de här hålen.
Jaha, Christer. Bränn, gräv upp och bränn. Det är helt enkelt tipset för dagen. Mycket tråkigt, men ibland är det så det får vara. Vi går vidare till nästa fråga och det är Sinica som bor i Uppsala som har en passionsblomma, Passiflora edulis, sedan 4 år. Så är rätt nu.
Ja, det är den ätliga passifloran. Om man har riktigt tur så kan man få frukter som är de här passionsfrukterna som du köper i butiken.
Den här blomman bor inne på vintern och får lite extra ljus och cirka 16 grader. Och sen på sommaren flyttar den ut i kruka. För cirka 2 år sedan började bladen bli buckliga och Sinica har då trott att det berodde på ojämn vattning. Men nu blir alla nya blad på det här viset och de har också fått ljusa fläckar. Plantan verkar annars må bra. Förra året bytte Sinica bara delvis jord i krukan med lite hästgödsel och delvis rhododendronjord. Men vad beror detta på? Det ser helt galet ut. Maj-Lis, vad säger du om den här passionsblomman?
Det ser helt galet ut. Jag har aldrig sett det här tidigare någon gång. Men jag har mina misstankar när jag ser den här buckligheten. Och jag tittar också på undersidan på bladen där nervaturen är lite mörkfärgad. Det där har ofta att göra med ett spinnkvalster som är ganska okänt. Kallas för falska spinnkvalster. Kan angripa i stort sett vilken växt som helst. Vanlig på kaktusar, sukkulenter, ja, mycket av dem som vi har inomhus som krukväxter kan angripas. Begonia har jag sett det på. Ja, det kan förekomma på många växter. Men alltså sån här bucklighet som de här bladen uppvisar och där nya blad, det tyder på att det är någonting på de gamla bladen som faktiskt går över på de nya bladen. Och det kan de här små kvalsten göra. De är pyttesmå de här. De är mindre än 0,1 millimeter. Alltså en millimeter är pytteliten. Tänk dig då mindre än tiondels millimeter. Så det är definitivt inget du ser med blotta ögat. Men de gör jättestor skada. Just den här brunfärgningen av nerverna. Den återkommer på cornettblomma till exempel. Och jag har även sett det på St. Paulia. Så att, nu är vi där igen. Kasta plantan. För att det här är ju en smittrisk för andra växter som du har inomhus. Om det inte bara är den här förstås, då gör det ingenting. Men det är inte vackert att se. Och du har ingen möjlighet tyvärr att göra någonting åt de här angreppen. För falska spinn, där finns ingenting som är riktigt effektivt. Man kan pröva kanske med att behandla många, många gånger med såpsprit eller så. Men jag ger ingen garanti på att djuren försvinner. Nej. Jag är nästan övertygad om att det här har att göra med det här falska spinnkvalstret.
Mm. Jag blir alldeles stum.
Mm.
Ytterligare ett dystert besked helt enkelt.
Ja.
Så vi fortsätter helt enkelt och ser om du har någonting lite gladare att förtälja, Maj-Lis. Det är Figge som tackar för en nyttig podd. Och det tackar ju vi för, eller hur?
Ja, absolut.
Vi har en fantastisk avenbokhäck som vi planterade för 8 år sedan och som nu avskärmar oss från buller och insyn. Vi har skött det noga med nedgrävda vattenslangar, gödning och klippning. Men nu har något hänt. Häcken har blivit mycket glesare och när man tittar närmare har bladen varit ihoprullade och vissa grenar helt utan blad. Bladen har inte torkat och jag har inte kunnat se några djur. Men jag har även sett flera andra avenbokhäckar, skriver Figge, i närområdet med denna krussjuka. Vad kan vi göra? Den slår snart ut igen detta år.
Nu är vi inne på kvalster igen. Och nu är det en art som bara går på avenbok. Det var väldigt mycket kvalster i den här podden just nu, eller hur?
Ja, väldigt.
Det kan bli så ibland. Ja, den här arten heter avenbok skallkvalster och det är tyvärr ett gissel för en underbar häckväxt. Alltså, det är en av de finare häckarna man kan ha. Avenbok och bok, ja, det finns ju några till. Men tyvärr så har det visat sig att de här djuren kan faktiskt följa med från leverantören. Men de kan ju också vara redan etablerade i ett område, precis som Figge har upptäckt här. Att den har kommit till området och sen sprids den vidare. Då kan man undra, de här djuren, de har ju inga vingar. Kvalster har inga vingar. Hur kan de då sprida sig? De kan följa med vinden när de är ute på bladen. För på sommaren, och det är lite fuktigt och sådär, då är de gärna ute på bladen. Och då följer de med vinden. Vinden tar tag i dem. Och så har de tur då, så landar de på avenbok igen, va? Skulle de inte göra det, då dör de. För de är helt tvingade att ha avenbok som värdväxt. Men det blir de här tråkiga dragspelsliknande bladen. Jag brukar beskriva det så. Det liksom drar ihop sig. Och det är många som känner att de är träffade nu, har jag en känsla av. Det här är inget ovanligt. Ja, vad gör man? Vi har hittills rekommenderat svavel. Och det finns ju kvar. Det finns kvar svavel att köpa. Det heter Cumulus när man går ut i butik och handlar det. Och eftersom djuren faktiskt övervintrar på buskarna så ska man möta de här djuren nu när knopparna börjar öppna sig. Man börjar se att det är lite grönska och sen kommer bladen fram. Gärna göra 2 behandlingar under tiden bladen är på väg ut. Då har man tagit död på ganska många djur, men inte alla. Utan det finns säkert några som inte har berörts av det här. Som ligger kvar kanske in i knoppen lite längre än de andra har gjort. Så att det är oftast något man får återkomma med till nästkommande vår igen. För det är ju inte aktuellt att göra något när djuren redan har veckat ihop bladen. För då ligger de ju så skyddade. Det är ingenting som kommer åt dem. Utan det är först nästkommande år. Och i bästa fall, om man är riktigt, riktigt idog, det är mitt uttryck, idog, då kan man bli av med det hela. Men det är klart, det är ju en jättesvår situation när den finns i omgivningen. Om inte alla gör på samma sätt och försöker se till att det här försvinner från området. Men en liten grannsamverkan i det här avseendet, att mota avenboksgallkvalstret, det kanske är en idé. Det tycker jag i alla fall.
Man får hjälpas åt helt enkelt.
Ja.
Tack, Maj-Lis.
Ja, tack ska du ha också.
Det här avsnittet är ett samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård som bevakar fritidsodlingens intressen. Om du vill bli medlem finns det just nu ett fint vårerbjudande för dig som lyssnar på Odla med Maj-Lis och Bella. Du får inte bara tidningen Hemträdgården, 2 fröpåsar och ett faktablad om hur du odlar egna frön, utan också häftet Trädgårdens klimatnytta med goda råd om hur trädgårdsodling kan göra skillnad för klimatet. Gå in på svensktradgard.se och bli medlem. Använd koden ODLA med stora bokstäver. Odla med Maj-Lis och Bella är tillbaka om 14 dagar. Då handlar det om täckodling och grävfri odling. Vi besöker Somerset i England och den välkända no-dig-odlaren Charles Dowding. Hoppas du vill följa med då.